Have you ever seen a polar bear playing bass? Or a robot painted like a Picasso? Didn't think so.
Just nu svämmar våra flöden över av AI-genererade konstverk.
DALL-E 2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before.
Men vilka möjligheter och vilka risker finns det med maskiner som skapar unika bilder på bara några sekunder?
This software could be used just as easily to generate fake images to be used in propaganda or disinformation or other explicit images.
På en kvart får du veta hur bra de nya robotkonstnärerna egentligen är och vilka jobb de kan ta över i framtiden. Det är onsdag den 5 oktober. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Henning Eklund, techreporter, och Clemens Pöllinger, konstkritiker här på Svenska Dagbladet. Du, jag tänkte börja med dig, Henning, och fråga, hur bra var du på att måla i skolan? Hade du MVG-bild?
Alltså jag gick ju faktiskt estetisk linje på gymnasiet, men det var inte för att jag var speciellt talangfull när det gäller konst just. Kan man fixa till ett VG ändå kanske?
Du gick estet för tjejerna eller?
Extremt, jag vill bli skådespelare. Nu ser vi hur det gick, men jag får prata i podden här i alla fall.
Mm. Men du fick ju uppdrag här inför inspelningen att skapa några verk med hjälp av AI.
Ja, men jag testar lite olika modeller. För de har ju ganska olika stil och lite olika metoder och sådär. Den här kan vi ta, den var ju lite rolig tycker jag. Det är som prompten då, när man ska skriva var en person som långsamt blir galen. Och så fick jag det här som svar. Jag vet inte hur man ska beskriva det här.
Ja, men det är ju någon sorts djuransikte, va? Eller någon sorts anlete som muteras och förvrids. Men någon sorts, alltså det, om jag, bara för att jag är inne i My Little Pony-världen genom en dotter, så ser jag ju en ponylugg här och någon sorts hästnos kanske. Och sen så är det ju hål i det här anletet och det skymtar igenom lila och gula färgfläckar. Det ser ganska turbulent ut och lite sådär acid, LSD, ja, vad vet jag.
Är det någon som långsamt blir galen?
Nej, jag tycker mer att det är lite så hallucinatoriskt, en dålig tripp.
Ja, nej, men sen så försökte jag som historieintresserad ta några olika historiska händelser och liksom få en ny take på det. Så en isbjörn som leder de turkiska arméerna i slaget Wien 1638.
Eller då hade 1638. De vunnit alla gånger.
Det blev ju inte alls bra, för att det finns ju så lite bildmaterial tror jag att gå på från sådana historiska händelser långt tillbaka, så den AI förstod inte riktigt alls vad den skulle göra.
Vad jag har förstått så gör ju AI, om den får jobba själv så att säga, den muterar och tar bilder ur någon sorts nyhetsflöde. Det blir ganska gräsliga saker, väldigt mörkt, mycket massaker. Jag tror det beror på alltså de otäcka krig och händelser som pågår runt om i världen. Så att det blir ganska dystert. Och också på det här lilla AI-programmet som jag testade, som var gratis, va, som jag bara gjorde ett experiment på, det var ju också så här väldigt gothic. Alltså det blev, allting såg ut som dåliga hårdrocksomslag. Så att jag skrev in fairy tale, saga, och love och några ord till. Och då fick jag en kvinna i blått med rosor kring midjan och ett vänt anlete, mycket hår som svävar runt, alltså rött hår och en skogsglänta. Väldigt romantiskt och ganska lyckat, men fruktansvärt kitschigt.
Men är det bra konst då?
Alltså det är ju inte det, det är ju kitsch. Men det skulle kunna vara en affisch på en sovrumsvägg eller någonting om man printar ut det. Men konst är att ta i, alltså. Illustration skulle jag säga.
Ja. Men du, Henning, hur skapar den ett konstverk?
Jag kan börja med dagens understatement och säga att det är ganska komplicerat. Men jag ska göra ett försök att förklara. Det börjar ju med en modell som tränar på att matcha bilder och texter. Man kan bara tänka så här, hur många bilder på Instagram finns det där det är en bild på en katt och det står katt i någonstans i texten? Jo, men det är väl ganska många.
Mm.
Så om den här modellen tränar på väldigt många sådana bilder, så kommer den till slut lära sig att okej, bilder som det står katt under ser ut ungefär så här. Och steg två är att den får bilder och sen gör de här bilderna mer och mer brusiga, alltså mindre och mindre tydliga. Utifrån den här otydliga bilden ska den då återskapa en skarp bild. Och på det här sättet lär de sig att liksom skapa en bild från ingenting. Det här tillsammans gör att det går att skapa en bild utifrån en textinput. Det blir ju väldigt omständigt eftersom datorer inte gjorde för det här. För att lösa liksom komplexa matteproblem är det jättebra, men det här liksom kreativa, eller man ska tänka i bilder och så, det blir väldigt svårt för dem. Så därför måste man göra de här väldigt komplicerade processerna, och det är väldigt svårt, och utvecklingen har ju inte kommit så långt.
Jag och Kajsa som är producent försökte ju skriva in era namn och något kul efteråt. Det var inte ni som kom upp i alla fall som konstverk sen.
Ja, men då är det väl för liksom lite och för nischat. Det finns väl för lite liksom bilder på Henning Eklund för att den ska kunna ha lärt sig hur jag ser ut då, till exempel.
Mm. Nej, än så länge är de AI-verktyg som finns gratis på nätet inte så avancerade att de genererar en trovärdig bild av SVDs techreporter när han dansar salsa med en råtta.
Jag är lite besviken faktiskt.
Men vem vet hur det kommer vara om några år? För AI-utvecklingen går i rasande fart.
Jason Allen is the artist behind the piece called Space Opera Theater.
I augusti vann amerikanen Jason Allen första pris på Colorado State Fair med sitt konstverk Teatre d'Opera Spatial. I förgrunden ser man en sal med tre draperade gestalter som står och blickar ut genom en rund portal mot något som ser ut som en soldränkt stad i fjärran. När Twitter fick veta att han kammat hem första pris utbröt en mindre folkstorm.
Just because you can come up with a bunch of nice words doesn't make you an artist.
För Allen gjorde sitt verk med hjälp av AI Midjourney.
No one, as far as I know, has won a contest using artificial intelligence generated artwork.
Men du, Clemens, när du tittar på det verket, vad tänker du då?
Ja, först och främst så tänker jag att det har en idiotiskt pretentiös titel. Teatre d'opera spatial, som på svenska blir den rumsliga operans teater eller någonting sånt. Och det motsvarar alltså bildinnehållet då, som den här Jason M. Allen som vann tävlingen på en state fair. Jag måste bara säga att en state fair är ju på landet en stor marknad där man kan vinna pris för bäst största pumpan och bästa lapptäcket och sånt där.
Så det är inte riktigt de finaste salongerna i konstvärlden.
Men han har tagit ordentligt, och det är ganska fint verk. I utförandet och stilen så påminner det här väldigt mycket om 1800-talets salongsmåleri, och det är rätt tacky, tycker jag. Men det är vackert, och jag skulle kunna tänka mig det här som vad vet jag, en fototapet någonstans, eller bara inramat på något hotellsovrum. Men är det ett konstverk? Nah. Det tycker kanske inte jag då. Det beror så på hur man definierar konstverk naturligtvis, men det är inte ointressant.
Men tycker du att AI-genererad konst är själlös? Eller har den en själ?
Alltså, har datorer en själ? Det här är som en roman av Stanislav Lem, den här polske science fiction-författaren, tror jag, som skrev på 60-70-talen. Och då är vi inne på den här Stanley Kubricks 2001 ett rymdäventyr, där HAL, datorn, ju tar över, och vad vet jag, i så fall har HAL en ond själ. Men jag tror att det är ju maskin, va? Det är ju vad det är ju teknik.
Alltså jag tänker att människor har lagt ner sin själ på något sätt i de här bilderna, och sen får datorn se alla de här bilderna och tränas på den, så kan den ju på något sätt kopiera den själen som vi visar upp. Men något eget kommer det ju inte.
Framförallt kopierar den ju våra fördomar och premisser. Den utgår ju från vad den får.
Och sen, nu vet ett omtalat till exempel när den ska generera en bild på en byggnadsarbetare eller en programmerare, så blir det bara vita män på bilderna. Mm. För att det materialet som finns på internet som den bygger på, där är liksom vita män överrepresenterade på de bilderna.
Kan man idag se vad som är AI-genererad konst och vad som är konst skapad av en människa?
Nej, det är svårt. Mm. Det är svårt eftersom många konstnärer jobbar ju digitalt. Jag tänker också att det här är en teknik som är lite i sin linda. Vad säger du, Henning? Det här kommer ju bli ett väldigt sofistikerat verktyg som man kan jobba konstnärligt med.
Mm, ja, men absolut, det är ju bara i början här, och det är inga liksom jätteresurser som plöjs ner i det här än så länge. Det var väl för att det inte riktigt har visat än så länge att det går att skapa några stora värden av det, men det kanske kommer med utvecklingen.
En annan konstform är ju musik, och jag tänkte vi skulle kunna lyssna på hur AI-musik kan låta. Ja, men, och här kommer någonting då som heter Open AI Rock in the Style of Elvis Presley.
Spännande ordbildning här. Texten hänger inte ihop, tror jag.
Nej, det tror jag inte heller.
Den är slumpgenererad.
Alltså OpenAI, det är ju samma som står bakom den här DALL-E som vi har tittat på konst ifrån, och jag vill säga konsten är bättre än musiken. Det, där har de kommit längre.
Men det svänger, det är ju lite firmafest.
Ja, det är lite firmafest. Men det här då? Får ni samma känsla av det här som när ni sitter på Beethovens femma, som jag antar att du gör hemma, Henning? Med jämna mellanrum.
Det var ett tag sedan nu faktiskt. Jag satte på Beethoven, men ja, nej, men det här är ju jätteintressant, för det är ju en helt annan grej. Det här är inte OpenAI, utan det här är ju liksom ett forskningsprojekt där liksom forskare och programmerare som tillsammans har jobbat för att ta fram just den här tionde symfonin som Beethoven aldrig skrev klart då innan sin död. Alltså absolut att det låter bra, tycker jag. Men jag såg lite en dokumentär om det här och tänkte på det som då de här musikkunniga personerna pratade om det, att visst, det här är ju Beethovens sound, men det här liksom unika, det här nyskapande, det finns det ju ingenting av, för att den kopierar ju bara det Beethoven har gjort tidigare.
Och i och med det så blir ju verket en pastisch. Det blir ju någonting, vad kan man kalla det för, rester, matrester som mikrovågas upp lite grann här då av AI.
Och det ska vi säga om musik också, att det är ju mycket svårare att träna en sån AI-modell, för att om du har bilder och till exempel då ska para ihop en bild på en katt med texten katt, ja, men det är ganska lätt att visa så här vad som är rätt och fel. När det gäller musik är det ganska svårt att liksom lära en AI tydligt vad som är rätt och fel att göra.
Om vi ska gå tillbaka till konsten, så har det ju kommit en del kritik mot AI-konst, Henning. Vad har den handlat om?
Ja, men dels så kan det ju användas för liksom inte så roliga syften. Deepfakes är ett sånt exempel där man kan liksom låta en AI göra en bild på en person som gör någonting, alltså en känd person till exempel. Och därför har de ju flesta av de här stora modellerna liksom lagt in då att men de skapar inte fotorealistiska avbildningar av riktiga personer. Men också liksom användas för med våld och naket och annat som man liksom kanske inte vill att de ska utnyttjas för. Och sen så finns det ju en problematik när de här AI-genererade bilderna blir vanligare och vanligare ute på nätet, att den kommer börja tränas på bilder som den själv har gjort eller som annan AI har gjort. Och då får vi Google Translate-problemet. Jag vet inte om ni känner till det, men Google Translate övar ju på samma sätt på text som finns ute på internet. Men nu är så stor andel av den text som finns på internet liksom genererad av Google Translate. Mm. Så att den kan inte längre liksom tränas upp på ett vettigt sätt, eller mycket svårare i alla fall.
Konstnärer kommer väl alltid finnas, alltså även om AI blir bättre. Men alltså, kommer det finnas branscher, tror du, Henning, som kommer bli utkonkurrerade av AI-konst?
Ja, absolut. Det finns redan sådana exempel. Jag håller på mycket med dataspel, och där kan man ju se att dataspelsutvecklare tidigare har man ju haft liksom anställda illustratörer eller konstnärer som måste göra massa olika ikoner och små bilder och porträtt och så in i spelet. Och att då kunna liksom låta en AI göra allt det där liksom smågrejerna kommer ju spara dem mycket arbete, som förhoppningsvis så kan man ju ha kvar konstnärerna och låta dem göra de mer liksom storslagna grejerna, men antagligen så kommer man ju kanske spara ner på dem istället och låta AI göra stora delar av jobbet. Så, men lite som du sa, Clemens, det här med att illustrationer kanske funkar ganska bra, men konst blir svårare.
Men alltså dataspelsvärlden och filmer, jag tänker på den här uppföljaren till Avatar nu, det är ju som gjort för att använda AI. Sen tänker jag också, jag har då använt ett AI-verktyg för att jag har skannat av och sen AI-at gamla suddiga familjebilder. Mm. Och då blir ju ansiktena skarpa, men jag känner inte igen, Rick. Det är någonting. Det är som när man använder för många filter på sina egna bilder i Instagram eller något fotobehandlingsprogram. De ser så plastiga ut, va? Mm. Men det där kommer bli bättre och mer sofistikerat.
Men du, Clemens, konstkritiker som du är du för eller emot AI-konst?
Varken eller. Jag tror att det kan bli ett, som jag sa, ett bra, sofistikerat verktyg med tiden kanske. Men jag ser ju en tendens på konstskolorna, till exempel på Valands fotolinje i Göteborg, att nu har vi varit med digitala bilder i 30-40 år. Eleverna där, de jobbar ju analogt. De älskar de här gamla fototeknikerna, och det är ju alltid en sån här våg, ebb och flod, våg vågrörelse. Att i och med att digitaliseringen nu dominerar fullständigt, så blir ju hantverket väldigt intressant. Jag känner en konstnär som så att säga river sin färg själv från pigment, va? Och sen klistrar ihop färgen med bindemedel. Och sen så får man inte glömma att det, man kan säga att konstsamlare kanske köper konstnärens tid. Att det finns den här nedlagda tiden i arbetet är värd någonting. Om du liksom bara genererar en bild på en kvart, då är det inte samma magi.
Hörrni, tack så jättemycket Henning och Clemens för att ni var med i Dagens Story.
Tack själv.
Tack så mycket.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen i programmet kom från OpenAI, Dr. Ben Miles, Benny Productions, filmen Day of the Siege, Sky News och Beethoven X, The AI Project.